Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Då är det ju ett sant nöje att hälsa er välkomna till Studio Allsvenskan. Det är måndag den 23 mars. Jag heter Marcus Birro och jag sitter tillsammans med, får man väl ändå säga, mars 2020 med Filip och Henrik. Trots att vi då inte är fysiskt i samma rum så är vi ju andligen i samma rum och spelar in den här podcasten. Och den första naturliga fullfrågan i dessa tider är ju naturligtvis till Henrik och Filip hur läget är.
God morgon, vem är det jag köttar med? Jo, det är bra, Birro.
Härligt!
Kanon.
Kommer du ihåg när Veyron ringde runt på morgonen?
Veyron Jutta, ja, fan vad stort det var alltså. Vilken jävla hyllning till alla göteborgare där ute.
Ja, verkligen, verkligen.
Han ringer och pratar engelska.
Ja,
och drack sprit på morgonen. Patrick Seamountain. Det är bra.
Ja, han har jävla murbruk i studion också, va, som han körde igång på några jävla tombola där.
Eldan och Nalle med en sån här låga.
Ja. Klischéerna om göteborgarna bara dundrar in. Och visar sig dessutom vara sanna allihop. Vi ska säga det att det är ju då som det är allting. Men vi trummar ju på våra tre avsnitt och försöker liksom hålla någon form av normalitetsnivå i tillvaron. Hur har helgen varit om vi börjar där innan vi kastar oss över det som är med programmet?
Nej, men solig tycker jag ändå. Och bra. Mm. Det som glädde mig mest här i lördags var att det var fullsatt på den lokala krogen. Så folk verkligen ut och stöttar sina lokala, vad heter det? Företag.
Näringsidkare. Mm. Mm.
Så det gillar vi ändå.
Det är kanon ju.
Mm. Ja. Jag tycker men det är bra, men det är skittråkigt att det inte är någon fotboll eller en sport. Du vet, jag var så jävla desperat så jag började leta upp. Fan, är det inte bandyfinal åtminstone utan publik, du vet? Men då var jag inne på fel kanal, medie, så jag missade ju till och med bandyfinalen, för den spelades i helgen, tror jag, va?
Ja. Kan jag hälsa att jag såg ju delar av damfinalen.
Ja, du ser.
Där Skutskär ledde med 3-1. Och Västerås vänder och vinner med 4-3. Otroligt dramatiskt faktiskt.
Ja, du hör ju själv. Ja, men det händer ju ändå saker omkring liksom i fotbollens värld. Delvis har det ju mycket med det som händer runt omkring också i övrigt att göra, men det händer även saker som är liksom normalt fotbollsmässiga. Så vi tar tag i dem. Körschemat är väl på en 36 sidor, tror jag, så att vi börjar ju då i bokstavsordning den här gången och börjar med AIK, som väl är den klubb då som åtminstone gick ut först och konstaterade att flera spelare har smittats av corona och man har satt både sig själva och trupp i karantän. Jag fick sms av Björn Westerholm igår apropå att vi inte kommer köra i veckan då, vilket då de flesta har hängt med i, att det inte är möjligt att göra den här Studio Allsvenskan live på The Base, och det kommer komma ut senare tillfälle. Och han och resten är ju satta i karantän och sådär i 2 veckor. Och vad säger man om den grejen? Klubbarna har gjort på lite olika sätt där. En del klubbar har gett spelarna ledigt. En del då som AIK gjorde inte det, hamnade i det här läget istället. Så vad är era tankar kring att de har upptäckt coronafall i AIK? Om vi börjar där.
Ja, men man har väl bara hört om en spelare eller ledare eller vad det nu är. Men att alla då är i karantän. Och det kändes som att det var oundvikligt för något Stockholmslag med tanke på hur smittspridningen ser ut här just i Stockholm. Och man kan väl tycka lite olika om det där med att träna nu när serien ändå liksom sen förhoppningsvis drar igång i juni. Jag snackade ju med Mjällby här i helgen.
Ja, det gillar vi.
Eller i fredags kanske det var till och med. De ger ju sina spelare ledigt med tanke på att det lär ju vara en helsikes massa matcher i sommar. Om de ska vara lediga någon gång på kontoret och i sporten så är det väl nu. Tråkigt bara att man inte kan åka någonstans.
Ja.
Men det är väl så inget lag har ju liksom den typen av krishantering förberedd för sig innan. Så det är klart att olika klubbar gör lite olika, beror på vad man tänker. Vissa går väl in och känner att vi kommer behöva börja om försäsongen. Det är ju många som jobbar efter den här periodiseringen där man stegvis ska trappa upp för att orka under en lång säsong, och nu kommer den förskjutas. Så frågan är, när ska man sätta in liksom stötarna? Vad händer för lagen som ska spela, som Djurgården till exempel, som spelar i Europa också? När kommer de matcherna? Hur tajt blir det schemat? Och allt sånt där är väldigt, väldigt svårt. Så att man får ju gå på dag för dag, Biro, som vi pratade om förra veckan. Så funkar det ju även för dem. Ja. Och sen får man ju när det slutliga datumet, ja, då ska det börja trappas upp igen. Och det är ingen aning om när man vet det. Men klubbarna försöker så gott det går. Vissa tror på ledigt och vissa tror på träning.
Jag är lite cyniskt lagd ibland. Och då kan man ju tänka så här, vill man kanske ha corona nu och inte sen, för att bli av med den skiten i laget?
Ja, några har det redan.
Ja.
Säger jag som riktig gissning.
Fast möjligt, det är ju såklart ett högt spel i så fall. För det är just, den är ju, verkar vara ett stökigt virus att vara strategisk emot, eftersom det sköter sig själv på egna premisser rätt mycket, va?
Ja, absolut. Men ska vi ta lite nya goda nyheter gällande AIK då? Och det är ju det vi snackade om tidigare, nämligen Nabil Bahoui, att han satsar på mig i premiären. Så hans skada gynnas ju av det här viruset, kan man ju säga, på ett sätt. Att han fick den här långa försäsongen som det blir. Tänk dig liksom november, början på november till juni. Jag har aldrig varit med om att det är ju ingen som har varit med om det. Men det är ju, det gynnar ju verkligen skadade spelare, och framförallt AIK känns som. Får också tid på sig att spela ihop truppen ännu mer. Och ja, men få tillbaka förhoppningsvis då kanske en Sigthorsson också. Inför den där sista matchen där mot Kalmar hade de ju inte ens full bänk. Så att när det är jobbigare för andra, så har väl det här varit bra på något sätt för AIK. I alla fall truppmässigt.
Kan det vara en inlånade Asani out utan att ha gjort någonting, och man förlitar sig på att Bahouis rehab går så pass bra så att det är han som ska spela i de här offensiva rollerna?
Ja, men det var väl det som han sagt, att han lånades väl typ in för att Bahoui var skadad. Annars tror jag inte hade skett. Så att, ja, så är det väl.
Vilken sjuk historia att komma till svenska AIK inlånad för att vara en offensiv nyckel framåt, och så gör man kanske inte en enda match. Det är ju otroligt.
Men AIK har värvat också.
De har ju gjort det. Det är ju Paulos Abraham, 17-åring bara, som lämnar BP för AIK. Och han är ju en av de här blå linjen killarna, så det ligger ju rätt ner i AIK-fickan på något sätt där. Och han har ju sin förebild i Robin Quaison. Se fram emot att spela allsvenskan med AIK. Och jag såg någon bild på sin, eller när de signade där, och då körde de ju den här nya armbågshälsningen. Såg ni den eller?
Ja.
Ja. Och ja, men det där känns väl som en spännande värvning när det gäller 17-åringar. Och är det inte någon 18-års grej som gäller, eller jag som är helt väck där?
Det är väl icke-europeiska spelare.
Ah, okej, okay. Bra.
Men det man kan säga om Abraham är ju att han verkar vara en av Stockholms största talanger, och att det här är någon som flera klubbar har dragit i. Bayern var väl där och bjöd också, vad vi har läst oss till. Även en holländsk klubb, var det Feyenoord tror jag. Men att han gick till AIK och BP, som får runt miljoner enligt, eller en miljon enligt uppgifter, och en fet vidareförsäljningsklausul på 20-25%. Ja, då måste man ändå ge lite cred till att hur AIK har jobbat de senaste åren kring den blåa linjen, med tanke på hur nära han verkar vara Robin Quaison bland annat, som la upp på Instagram att när den här övergången var klar, men också Dejan Kulusevski hyllade honom, såg ni det?
Mm.
Det är ju stora grabbar nu.
Ja, jag har sett flera från BP-håll som har hyllat honom som en jättestor talang med en otroligt hög potential. Så det är ju såklart otroligt spännande att få in det till AIK, och att det går ihop med den här AIK-DNA, att det ska gå i Stockholmslinjen, och att man ska känna att man har upp mot 7 spelare som är från staden, så att man har någon att heja på dessutom för det. Så det är ju jätteintressant att han går och har den höjden. För det är väl det som många AIK-are nu, man både pratar ekonomi, är det så att Isak-pengarna har tagit slut? Det har de inte riktigt, men, och då drömmer man ju såklart om en ny produkt. Nu kommer han ju inte helt hållet från AIK-led, men 17 år ska slås in. Vi vet vad Isak kunde göra som 17-åring. Så det vore jättespännande att se han i ett fungerande AIK och vara den där spetsen.
Hur ser ni på det här då, att AIK värvar för dryga miljonen, samtidigt som de går ut dagen efter och ber om 5 miljoner från fansen?
Jag tror att det var oundvikligt att inte be om pengar, i och med att alla ber om pengar. Det var ju synd, osynlig handen skulle ju gärna fått förklara, eller någon som är ännu mer ekonomiskt kunnig än mig. Behöver alla klubbar just nu gå ut och be om pengar? Eller passar man på något sätt? Är det cyniskt?
Nej, men det är klart att alla behöver pengar, i och med att de kommer sakna intäkter från publik och liknande. Sen finns det ju klubbar som har mer eller mindre pengar, och jag har faktiskt sammanställt det lite längre ner där, vilka som har gjort det och vilka som inte har gått ut och bett. Så vi kan väl ha den diskussionen kanske lite senare som en cliffhanger. Men just det här med det som har sagts via AIK, det var ju att man ville ha 5 miljoner från fansen. Mm. Och man fick in strax över 700 000, eller runt 700 000 ganska så snabbt ändå. Och men jag såg också vad heter han, Jesper Hoffman från 352 och 08 fotboll och lite sånt där. Han la ju bland annat ut Daniel Kärnström tröja och Alexander Isak på Tradera för att dra in pengar. Och det som är fint i de här lägena, liksom, all rivalitet åt sidan, det är ju att allsvenskan är supportrarna, och supportrarna är allsvenskan. Det är de som liksom får det här att leva vidare på något sätt i kristider, och det är sådana initiativ ska hyllas, tycker jag.
Mm, det är fantastiskt.
Jag tycker det är värt att notera också att BP sportchef konstaterar att om han hade velat gå till Feyenoord så hade ju AIK inte haft en chans ekonomiskt, men att Paulos själv ville gå till AIK, det tror jag också är, det är ju lätt att bli förblindad av, fan, Feyenoord har hört av sig, men jag väljer AIK. Att göra det valet tror jag för en 17-åring är jävligt klokt och bra, så att gör att han kan, när han väl lämnar sen, att han lyfter liksom direkt istället för att försvinna i något halvholländskt mörker. Värt att notera i det sammanhanget. Vi tar oss från AIK och återkommer då när det gäller ekonomin och pengarna och lite där listan som Henke pratade om. Men vi stannar till lite grann vid Kalmar, och det gör man ju gärna. Och det handlade ju om att, och det är inte bara Kalmar, men vi börjar med det, när det är Svante Ingelsson som man har lånat fram till sommaren. Och då kan det ju bli så att man tänkte att han skulle spela antal matcher till sommaren, men om ligan drar igång i sommar så är ju frågan då. Han har alltså ett lån från italiensk Udinese till 30 juni. Å andra sidan så pratar de om, vilket vi återkommer till så småningom när det gäller Italien, så vi har pratat med Sebastian Eriksson nere i Italien till exempel också, om att den ligan kanske till och med fryser in i hela den här säsongen, är det ju tal om i dagarna där. De jobbar väl för att försöka förlösa honom längre än sommaren helt enkelt.
Ja, det vore väl bra om de lyckas det. Känns som att det man har läst sig till och det man har hört är ju att han har varit viktig här under försäsongen och tagit plats direkt. Det är ju en väldigt, ja, väldigt duktig spelare, så att lyckas Kalmar lösa det är det nog bra för Svante också, tror jag. För det är, han är ju 21 nu, han kanske ska ta ett steg tillbaka för att göra det bra i Kalmar och sen välja en lite mindre klubb än Udinese, eller vad tycker du, Biro?
Ja, men jag håller helt med om det, och det är också så från Kalmar, och så säger de, jag Udinese har en hel del andra saker att tänka på just nu än om Ingelsten kan lånas ut längre än till 30 juni. Så att det finns ju många öppningar där, om de skulle vilja det, ha honom längre kvar i Kalmar, så tror jag att det går att ordna med tanke på hur läget.
Det tror jag också. De här lånen, så kommer det ju såklart vara kommunikation mellan klubbarna. Det finns en anledning att de är utlånad, och när fotbollen spelas igång igen efter allt det här, så varför skulle Udinese behöva Ingelsson mer just nej, Ingelsson mer
förlåt.
Du tänker på Patrik Ingelsten.
Ja, jag blandar ihop det som vanligt.
Gamla skyttekungen.
Just det, sorry.
Men Ingelsson behövs ju såklart lika lite i Udinese nu som han behövdes då. Men han behövs bra mycket mer i Kalmar och få spela fotboll. Så att, det där tror jag att de kommer lösa.
Vidare, det är också ett sånt exempel i Örebro som ju då lånade Jack Lane på kort tid, och där jobbar man på precis samma sätt. De här två lagen möttes för övrigt i en halvbisarr träningsmatch i Linköping, tror jag det var, av alla ställen, inför ingen publik. Och där körde ju Kalmar över Örebro med 4-1.
Klassiska möta halvvägs.
Exakt. Nej, men jag såg att vår fotograf där, Al Holmström, gjorde mål. Det var han som tog alla bilder där i omklädningsrummet när vi var nere i Kalmar.
Ja, ah, just det. Han som var där hela tiden och stod upp i något skåp i timmar.
Nej, nej. Jo. Han tränade ju, Biro.
Nej, gjorde han, var ju alltid när vi var ju i omklädningsrummet med timmars mellanrum, och han stod alltid där då.
Ja, men då kan jag till hans försvar säga att ena gången hade han träningskläder, sen hade han vanliga kläder, då hade han duschat emellan, sen var han med i någon läkarundersökning. Han tränade ju, för guds skull. Han är ju fotbollsspelare.
Han ville ju ta bilder på oss. Det var det han ville.
Ja, det är upp. Sådär, va?
Isak Jansson hänger två. Fortsätter poängspelet.
Eller Doldis som kommer fram ändå. Jansson från ingenstans.
Ja.
Man tänkte att det skulle vara Fröling, och sen så har Fröling gjort det bra också, absolut. Men då är det Isak Jansson som ju hänger flest.
Exakt. Ekonomin kärvar, då får man lyfta ungt och satsa.
Men vad tycker ni här om att de fortsätter att spela matcher? Det är väl bra, va, eller?
Ja, för fan, det är ju klart de ska. Det handlar också lite grann om det de var inne på, att nej, men jag var glad över att ni ser pubben full med folk som går ner och dricker en öl för att stödja, och dessutom kanske också en anledning att komma ut. Men det är lite det är samma i fotboll. Om man kan, man har ett lag som är friskt, man möter ett annat lag som är friskt, man möter på en hyfsad neutral plan, inte publik, och man gör allting rätt och sköter det man ska göra och handspritar sig genom tillvaron, så är det klart som fan man ska spela träningsmatcher om man kan. Det är väl jättebra.
Det ska hållas, man kan ju göra sina enkla feberhälsokontroller på laget och se till så att laget inte är fullt symptomfria innan de ställs på någon typ av bana. Jaha. Sen såg jag att hon, Agnes Wold, var ute och sa att frisk luft är ju kanon, och att allt över 1,5 meter distans från varandra gör att...
Men alltså, behöver man en Agnes Wold för att fatta att man ska gå ut och frisk luft är bra? Har vi inte vetat det innan, eller?
Jo, men det tål väl att upprepas, eller hur?
Tåls att upprepa, Biro. Vad har du emot Agnes Wold?
Jag har inget emot någon jävla Agnes Wold. Jag har bara orkat med folk och deras jävla hamstrande och toapapper och deras märkliga
reaktioner. Men det har gått ner lite.
Ja, men vi bara går inte igång på den grejen, för då kommer vi aldrig vidare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Okej, grabbar, lyssna nu. Jag har en tävling här. Ni vet ju, jag gillar ju tävlingar. Är ni redo?
Ja.
Ja. Jag älskar tävlingar. Alltid. Är du redo, Biro?
Jag är så redo som man överhuvudtaget kan bli.
För det här är sjukt. Vår sponsor, Leo Vegas, som gör den här podden möjlig. De har ju alltid kasinoväg och betting. Ja, ni vet det där. Kunglig spänning. Alles. Men har ni en aning om hur många olika slottspel som det finns hos Leo Vegas? Gissa nu. Biro, du först.
Antal slottspel Leo Vegas. Hur många skulle... 150 kanske?
Okej. Filip, närmast som gäller här.
Oh, gissningstävling. Här vill man ju vinna. Ska jag gå in och fula lite och gissa på 151?
Det blir Birosser.
Så att jag vinner.
Fan,
på
den är allt fel.
Okej, slottspel Leo Vegas. Vi vet att de har allt. Okej, det är... Jag går lite högre, 200.
Jag kan säga att ni har tokfel. Ni har långt ifrån rätt. Det är över 1250 slots. Ja, ni hörde rätt. Det finns något där för alla.
Det är sjukt många, men jag vann väl?
Ja, äran.
Inget mer alltså.
Ja, ni kan ju reglerna vid det här laget. Man måste vara 18 år för att få spela. Och man ska dessutom bara spela för pengar man har. Och man ska spela ansvarsfullt. Känner man att det börjar dra iväg eller något sånt där, eller man har en polare som man kanske misstänker spela för mycket, så kan man ta kontakt med stödlinjen.se. Stort tack till Leo Vegas för att ni är med och gör Studio Allsvenskan möjlig. Och vi tar oss vidare. Och då tar vi oss till Djurgården. Och där handlar det ju då om Jesper Karlström, som ju då var högaktuell för en flytt nyligen. Skrev på för Djurgården igen, vilket... med all rätt fick mycket uppmärksamhet eftersom det var en supervärvning, även om det inte var en värvning utan en bibehållande av spelare. Sådär. Nu kommer det ju fram då, kan vi inte ta till att börja med var någonstans det här kommer fram? Det tycker jag är intressant. Det är nämligen en intervju med Stockholms diabetesförening som han talar ut om sin diabetes. Och då visade det sig att det var av den anledningen som den ryska klubben valde att inte signa ett kontrakt med honom helt enkelt.
Ja, vi visste ju om det här när det väl skedde, men valde väl att inte berätta, delvis på grund av liksom respekt för Jesper, att liksom det är väl han själv som ska gå ut med om han har diabetes eller inte. Han säger i den här intervjun att han aldrig fått frågor från journalister och sådär om hans diabetes. Och jag vet inte hur man har resonerat, men så resonerade i alla fall vi där och då, att vi visste vad det var, men ville inte berätta helt enkelt att det var att den ryska klubben hade backat på grund av hans diabetes. Biro, kan inte du dra vad han säger där helt enkelt, eller ska jag göra det?
Men han säger ju i intervjun att jag nämnde att jag har diabetes till klubben då, antar jag. Det var ju inte det de undrade om, men jag sa det ändå. Och sen blev det tyst från klubben, och mittfältaren Karlström undrade vad fan var det som hände. Och sen så säger han, deras läkare hade sagt att återhämtningen kan vara svårare med diabetes, och då blev det ingen affär, och han förlängde istället med Djurgården, och säger, det som har varit, nu fokuserar jag på Djurgården, vi har ett SM-guld att försvara. Så att det var så det gick till. Och det känns lite grann som att det är liksom nästan okunskap och rädsla mer än någonting annat, att det inte blev någonting.
Ja, det känns väl som det, med tanke på att han har haft det väldigt, väldigt länge under hela sin elitkarriär inom fotbollen. Det här är en väldigt bra intervju som jag tycker att man ska gå in och läsa för att verkligen få en inblick i hur det är att ha diabetes och spela fotboll samtidigt. Hur han hela tiden har kontroll på sitt blodsocker och hur han liksom nästan maniskt... jobbar för att hitta det liksom det perfekta sättet att återhämta sig, sova, äta, och ja, det är väl väldigt, väldigt bra intervju tycker jag, som jag tror ligger på våra sociala medier, i alla fall i Facebookgruppen. Men det man kan säga om Jesper Karlström vidare tycker jag är att man märker att han det senaste året var ju en viktig pusselbit för Djurgården, och att en stor del av det handlar ju om det psykologiska, att han har tagit hjälp av Petter Andersson, och jag tror att det gör att han kan ta sig vidare ur det här också och sen ta nästa steg om han fortsätter vara lika bra som han var förra året.
Vidare när det gäller Djurgården så är det ju... Man kan inte på något annat älska den rubriken. Det är ju då försäljningen av Marcus Danielsson är det va? Som nu då sportchef Bosse Andersson bekräftar pengarna. Hela summan finns på vårt konto, slutcitat. Det älskar man ju alltså.
Det är så det blir när man jobbar med försäljningen till Kina.
Ja, det är bara en jävla uppdelning och pengar.
Man, du vet, man går in på, slår in bank-ID och går in på banken och så kollar man och där ligger de 50 miljoner.
Ja, fan vad stort alltså. Ska man gå in och kolla på kontot, har jag fått min lön eller? Nej, jag har 50 miljoner på kontot. Ja, tack för den. Fan, köp mig privatjet och flyger jorden runt på de pengarna.
Nej, men Djurgården blir väl en av dem som inte riskerar att gå i konkurs med tanke på den försäljningen. Där nu i veckan, eller förra veckan, Riksidrottsförbundets populära ordförande Björn Eriksson tror att många svenska elitklubbar kommer riskera att gå i konkurs.
Ja.
Hur känner ni för det?
Jag tror att alltså överlag tycker jag när det gäller krisen och myndighet, kommer man från italienskt håll så har man ju någon sorts naturlig skeptisk mot allting som har med överheten att göra. Men jag tycker så här långt i Sverige, om vi stannar där, har skött sig ganska bra faktiskt. Jag tror att politiker och andra som har ansvar för det här ekonomiskt kommer bistå klubbarna i god tid med det. Jag tror inte att det kommer bli någon klubb som går i konkurs. Jag tror att de kommer få hjälp av staten helt enkelt med pengar.
Det snackades ju om 500 miljoner till idrotten förra veckan, tror jag. Idrottsminister Lind heter hon, va? Anna?
Ja, ja, miljöpartisten, ja.
Ja,
yes.
Som nämnde det. Sen så vet man ju inte riktigt på hur det här ska fördelas så. Men det vore ju tragiskt om klubbar går i konken på grund av det här. Det är ju Djurgårdens Bosse Andersson pratar vidare om är ju att förlänga transferfönstret. Och det känns väl som att i såna här tider så ruckar man på de reglerna från högre håll, eller? Kan väl hoppas på det i alla fall.
Ja. Sen har vi ju vidare Kevin Walker som är inne på mitt spår och på många andra spår också såklart. Han konstaterar i en intervju till Fotboll Stockholm hur jävla tråkigt det är att inte spela fotboll. Att hur tomt det blir utan sport märker man ju nu, och det gör man ju verkligen. Det är ju som när man nu har pratat om supportarna de gånger det har varit aktioner när fansen har kommit in sent eller har tyst och sådär. Så har man också märkt av det. Nu är det liksom ingen jävla fotboll någon gång. Man, jag vet inte, det är som en bara... en kran av mörker som står öppen på något sätt. Det är helt värdelöst. Och han säger det, det är ju bara att förhålla sig. Men folk vill gå på matcherna, man saknar fotbollen. Man märker hur tomt det blir, det är en tomhet. Jag hoppas att vi kan köra på så snart som möjligt. Men vi behöver inte vara dumma. Sen fortsätter han, är det hans pappa där? Eller vad är det
som, ja, ja, men det här är ju som är det bästa. Den gamla, ja, allsvenska fotbollsspelaren Patrick Walker,
ja,
som, ja, ja, för fan, han kör ju extra med sonen, du vet. Det blir som när, man var, när de var yngre säkert. När man går ner till bollplanen och står och drillar lilla Kevin och igen. Kevin som också kör på med musiken. Såg här att han släppte en låt i fredags och att han kör lite live på sin Instagram, du vet, han sitter och spelar. Jag tror att han mår bäst av alla just nu ändå, för att han har det här andra. Alla andra fotbollsspelare, vad har de? PlayStation typ.
Ja. Humbled by Life heter låten.
Ja.
Det är också en skön grej att notera, tycker jag, gäller ordningsamma, du vet, svenska så här, idrottsföreningsfostrade pojkar. Jag har lånat hem lite fotbollar.
Jag såg det också.
Du vet, det är ett jävla kryss på varje boll, du vet. Det tar med fan 25 bollar i varje bollnät, annars är det löneavdrag på de jävlarna alltså. Fan vad stort. När jag var på hela träningsläget med Sirius, då var det så att alla bollarna skulle räknas in. Fattas det 24, du vet, om det var 24 bollar en fattas, då var det bara att klättra ner i buskagen och leta upp dem, du vet. De är jävligt noga med det alltså.
Det var ju det din uppgift.
Ja, ja, för fan. Ja, jag tog ju den med bravur, den jävla uppgiften. Jag gillar att få såna här jordnära uppgifter och de brukar jag lösa med förtjänst. Vi lämnar Djurgården för tillfället då och så tar vi oss till Malmö. Där vi har, när vi var där nere och träffade de här i första vändan när vi var i Malmö och träffade Molins bland annat, så pratade han jättemycket om att han skulle ta, inte bli nya Rosenberg så sa han inte, men att han skulle ta över som fanbärare, och det är väl på det sättet det har blivit nu.
Ja, men så är det. Han har ju dock inte fått spela lika mycket som man kanske trodde, utan det har varit andra som har tagit den platsen, bland annat Kiese Thelin då. Men nian ska han ha. Tycker du om det?
Ja.
Det är målskyttens nummer, säger han i en kommentar. Och det är det ju, men det är ju framförallt Rosenbergs nummer. Liksom, är det någon, försöker han glida runt den, eller hur tror ni det, hur tror ni han handskas med den? Han säger själv att han, citat, gillar pressen, slutcitat.
Ja, men han har ju satt pressen på sig själv att han ska stå för mål och poäng. Och vill han göra det genom nummer 9? Jag är inte... Är vi lika hårda på det här med nummer i svenska ligan kontra kanske italienska till exempel, där vissa är heliga? Har vi det i Sverige?
Nej, det känns också som att det är sport. Det är inte alls samma. Där är det ju, medan Ronaldo kom till Juventus, Cuadrado lämnade över 7:an och 10:an är ju helig. På alla sätt helig i Italien, och den är väl så halvhelig i Sverige. Och apropå 10:an och Malmö, så kommer ju då Christiansen byta nu från 14 till nummer 10. Och då är man utsedd mer eller mindre, och halv och inofficiellt åtminstone till allsvenskans bästa spelare, så ska man ju ha nummer 10, kan jag tänka, inte glida runt i någon jävla nummer 14. Men det är inte lika viktigt i Sverige.
Han var ju bäst i nummer 14 också liksom.
Ja, jo. Men det är, 10:an är ju ändå, fan, den är ju tung alltså. Eller är det ju en åldersgrej, är det en generationsgrej kanske? Ni är ju mycket yngre, skiter ni fullständigt i vem som har 10:an?
Ah, man gillar ju 10:an.
Ja, Filip är yngst.
Upp till spelarna helt. Sen är jag ju allergisk mot de här amerikanska siffrorna när man kommer upp och har 76 och sånt där. Då är det nej. Det är nej över 23 i en trupp.
99 då, som Carlos Strandberg hade.
Nej, för fan.
Nej, absolut inte.
Jag, det jag tar med mig från Malmö den här veckan, det är Daniel Anderssons uttalanden om och tjat om höstvår. De förespråkar ju det väldigt mycket där nere. Och det är ju för att man vill komma närmare Europa. Men jag tycker det är fel tänkt. Vi spelar allsvenskan. Vi ska maximera allsvenskan. Vi ska inte maximera något annat än det. Och då ska man inte spela på månader där man knappt vill gå ut, utan man ska spela när det är sol och varmt.
Ja, fast i Malmö kan man ju gå ut. Där har de ju riktigt gräs, och de kör ju den där stenhårda linjen. Vad fan, ja, men det är liksom, det är klart att de vill katta manegen utifrån sina egna förutsättningar.
Fast det blåser ju ändå i Malmö, och det är kallt i Malmö också på vintern. Det är inte, ja, så att det är liksom Sydeuropa.
Ja, de ser sig själva ändå som en del av... Jag tror att deras självbild är att de har mer med Europa att göra än med allsvenskan. Och därav kör de ju där. Kan man inte gilla det?
Ja,
det
kan, ambitionen är ju Europa.
Men just nu, ja. Men det är ju, det är väl snarare så, om man tittar historiskt, att det har inte varit någonting som Malmö har levererat år efter år. Absolut, 10-talet, stora delar, jättebra. Men jag tror det var Olof Lund som tog upp det i en podd med just Daniel Andersson, att man pratar ofta om det här med vinnarkultur nere i Malmö, men vad fanns det i stora liksom delar av hans tid i klubben, också tidigare som spelare och så vidare. Så att jag tycker att maximera allsvenskan, håll inte på att prata om liksom Europa, utan det är allsvenskan vi spelar.
Sen finns det ju också Traustason som givit en längre intervju där han pratar lite grann om skillnaderna mellan Tomasson och Rösslöv. Vi har varit inne så otroligt mycket på det där, tycker jag. Alla vet om Rösslövs ledarstil, att han var tuff och hård mot alla, mot även de unga. Och Traustason säger väl då ungefär att ja, men det var jobbigt, men det kunde också kanske vara bra. Vissa spelares ryggar böjs lite, säger han. Deras självförtroende sänks när någon skäller på dem, så det är klart det är irriterande, men man kan ju också lära sig många saker av honom. Och sen säger han att det är lite mer tick-attacka under Tomasson. Det gillar man inte alls. Alltså. Eller? Man hatar ju tick-attacka.
Varför det?
Nej, det är långsamt och tråkigt att se folk stå och slå bollar i sidled. Det händer ingenting. Och vi har 95% bollin. Och fan vad roligt det är. Det är inte roligt alls.
Vad heter korta passningsspelet igen?
tick-attacka.
Det gör det inte. Men jag låter den hänga där.
Ja, okej. Okay. Tråkigt är det hur som helst. Alltså. Sen apropå det då, vi har ju Riks också, dansken, va? Man är ju inte det längre. Han känner sig helt halvsvensk, säger han till en dansk tidning. Och det tycker jag är intressant. Om han hade gett en intervju i Sverige och hade sagt liksom att han känner sig så här, eller att han hade känt sig halvsvensk igen, som han säger ändå i en dansk nyhetskontext. Det är ju hedra i honom på något sätt kanske.
Men det är ju där han får de frågorna väl. Nu har det varit länge i Sverige, hur känns det? Det är sällan Vi, om Ludvig Augustin som kommer hem till Sverige, så frågar vi inte: känner du dig halvtysk nu? Du har ju varit där länge nu.
Inte här ett tecken också på att det finns jävligt lite att skriva om ibland, och att då är det så här, vilken nyhet ska vi dra? Nej, men dra på den här. Man bara, okay.
100%. Ja. Det kommer fram sånt här nu under de här perioderna, de här riktigt svåra, smala intervjuer.
Man säger ändå så här: jag känner mig som en utlänning när det inte fungerar riktigt som i Danmark.
Ja, okay. Det är ett underbetyg, det är ett underbetyg till oss också att vi lyfter in det i körschemat. Det måste vi ändå säga.
Ja, jag vet inte.
Jag tycker den har något. Bra, Birro.
Ja, bra.
Ja, då, vi, har inte vi alla tre gått igenom körschemat?
Ja, det är så exakt. Ja. Det är inte bara mitt fel. Det är ju alltid mitt fel, som alla vet, i allt. Men det är inte bara mitt fel den här gången.
Oj.
Jag skojar.
Ticka-tacka.
Ja, ticka-tacka alltså. Fy fan, var det 2008 på den skiten.
Nu kommer folk höra av sig och tycker att vi mobbar dig igen, Birro. Det gör vi ju.
Ja, men det gör vi också.
Jag kan gå in och ge ett karantäntips där.
Ja.
Gå in och kolla på Take the Ball, Pass the Ball på C-more.
Ja, okay.
Om Barcelonas Guardiola-år när de är riktigt, riktigt bra. Intervjuer med gamla spelare och varför de var så bra och hur de gjorde det.
Ja.
Otrolig.
Ja, men det var jättekul 2008, men det är tråkigt nu. Vi tar oss till IFK Norrköping.
Ja, det var 2012 de var som bäst. Skitsamma.
Ja, Barcelona, ja, men spansk fotboll. Och vände väl 0-8 där mot Italien i en jävla kvartsfinal EM. Men Norrköping, det är ju klubbdirektör Jens Magnusson som har varit frekvent förekommande i, under den här stiltillinjen, och säger det de flesta andra klubbar också säger, att det är väldigt stilla på transfer, att den har stannat av. Till skillnad dock från Häcken som tycker att den kan öppna sig lite. Det är lite olika insyn de har ändå, klubbarna, på de grejerna.
Mm.
Ja. Vidare också, jag var ju i kontakt med Jens Magnusson som ju då är klubbdirektör i Norrköping. Han låg ju på sjukhus under lång period förra året. Det var ju stökigt för honom, vet jag. Nu skriver du Henke i körschemat medan vi sände. Om detta är officiellt, vilket av det menar du, att han låg på sjukhus eller?
Ja.
Ja, det är officiellt. Det la han ut bilder på och pratade om, så det är inget konstigt. Och tackade för all värme han fick där och då och så. Och i någon sorts sån här skön återbetalning av känslor så var ju då IFK Norrköping på Vrinnevi sjukhuset och lämnade en massa matvaror från den där restaurangen de har uppe vid, på vad som numera är Platinum Cars Arena, va?
Nej, inte ännu.
Nej, men det kommer bli.
Ja, om något år.
Vi har ju varit där och käkat, så vi vet ju att den där restaurangen är ju en 4 plus ändå, va?
Ja, det är väl en 4 plus utifrån att man kanske är då en så här, du vet, vanlig lunchrestaurang. Det är helt okej lunch.
Ja, det beror ju också på var någonstans man har råd att äta sina luncher i vanligt fall.
Exakt, om
man
är... det jag sa.
Ja, exakt. Och för mig då så är ju det en 4 plus, va? Eftersom det är mer, du vet, halvtaskigt dåligt kokta nudlar och ett glas urin annars liksom. Men det här var fan, jag tyckte att... Jo då, jag tyckte att den här var riktigt bra. Men nu tog de mat därifrån och åkte till Vrinnevi och levererade den, vilket de var såklart väldigt glada och nöjda över. Det är ju små grejer, det är liksom sådär, men man ska tänka igenom det, man ska göra det, man ska ha tid att göra det och man ska ha hjärta till att göra det sådär. Så jag tycker att sånt där är ändå värt att premiera på något sätt. Sånt gillar man ju. Vidare sen då så har vi ju IFK Göteborg, jag har inte ens sett jättemycket i. Det enda som hände är att jag skickade en bild till Sebastian Eriksson för att kolla läget lite. Han är ju, va?
Ett glas urin, ja, eller?
Nej, jag skickade en bild på oss två. Jag hittade den, kom upp i en jävla flöde. Så kolla den här grejen. Jag la ut den på våra forum med, tror jag. Och,
den skickade bara okommenterat, eller?
Nej, jag frågade ju, det var med honom. Han är ju i Italien, ja, liksom. Och då sa han ju att det var väl okej. Men han hade fått hem familjen till Sverige. Så familjen är i Sverige och han är kvar i Italien, om jag fattade det rätt så. Och det
känns
är
tryggt.
Ju... Ja, men det är väl bra. Jag vet ju att det finns ju åsikter. Det är många spelare. Han är ju kvar då, men det är många stora spelare i de större klubbarna i norr, bland annat Higuaín och Dybala och några till, som inte stannade kvar i Italien utan drog. Och det har ju inte sådär gått väl hem hos alla, att de på något sätt bröt sig ur karantänen när de tog ett privatjet tillbaks.
Man kan förstå det. Dybala lyckades väl få corona ändå?
Han hade fått det ändå, ja. Men många har ju dragit liksom. Och det kan man väl tycka vad man vill om. Jag fattade som rätt att han är kvar, men familjen var i Sverige ungefär. Och jag ska inte bli långrandig om Italien. Det är ju ett tufft läge där. Det är ju, de här städerna uppe i Norge är ju som rena spökstäder. Det är ju det enda som hörs. Jag tror att det var Lukaku i Inter som sa det, att Jag har aldrig varit med om något i närheten liknande att leva i en stor världsstad som är så här stängd, där man endast hör ambulansernas sirener och kyrkklockorna som slår. Och så är det så här militärkonvojer som kör liksom kistor från sjukhusen. Det dog i Lombardiet i lördags närmare 900 pers bara i området Milano runt omkring. Så det är ju, och nu i dagarna har man dessutom då gått ut i Italien med att alla fabriker, i stort sett all verksamhet ska ligga nere, eftersom de har ännu inte i närhet av att få bukt med det här viruset. Så det är stökigt, och som halvitalienare så lider man ju såklart och hjärtat brister. Men även om man inte är halvitalienare så tror jag att man kan känna, och det ser jag ju i sociala medier, att många visar stöd och sympati för Italien som folk och sådär. Jag hörde och läste en fin krönika av Kristina Cappellin som sitter fast på Capri, och då kan man känna så här, fy fan, ska man vara, du är någon jävla karantänstraffad, så ska man ju vara det på Capri och gå ner till stranden en dag och köpa citroner, du vet, det låter ju som en jävla dröm. Skicka mig dit, kan vara där i karantän resten av livet. Men hon hade intervjuat någon tant där hon köper sina citroner, vad det var, hon sa det att ja, men blir det som andra världskriget så kommer vi klara oss. Och det säger en del om det italienska folket, tror jag. Och någon minister gick ut i helgen och sa också att det här är i särklass det värsta som har hänt i Italien sedan andra världskriget. Så då förstår man på vilken nivå det är på när det gäller den italienska delen av corona.
När vi ändå är inne på Cappellin, Filip, kan vi inte få en minut Kristina Cappellin bara?
Jo, det kan ni få.
När man har förberett ett seriöst inslag om afrikansk fotboll och intervjupersonen uppför sig så här. Jag försöker igen. Här är alltså en svaghet som Colombia kan ta fasta på ikväll. De otämbara lejonen från Kamerun är kärlekskranka. Och vilket lag är egentligen det riktiga Kamerun? Det som förskräckte Maradona eller det som sopades ut av Sovjetunionen?
Efter det vill jag hylla Blåvitt där.
Det italienska folket och prata.
Ja, precis.
Så härligt tonfall.
Nej, men Blåvitt har ju slagit medlemsrekord. När jag skrev in det här med att över 1000 medlemmar på ett dygn igår, så visste vi då inte att de skulle slå rekordet. Jag tror att det är ett av dem liksom. Ett av många kraftsamlingar här under krisen, där vissa startar liksom stödbiljetter om att man kan köpa det, men Blåvitt har tryckt på att man ska bli medlem, och det är ju alltid fint, och det är ju roligt att se att supportarna sluter sig samman nu.
Ja, men verkligen. Återigen, ännu ett kvitto på vilken jävla betydelse supportarna har för svensk fotboll. Det går inte ens att snacka om betydelse för dem, utan de är på något sätt fundamentet för svensk fotboll. Så det kan ju polisen också ta och lyssna på. Vi tar oss till...
Alltså, man hoppas ju verkligen att alla förstår vilken kraft som finns bakom, både i med- och motgång för alla fotbollsklubbar, och vad supportrarna innebär för den här idrotten. Jag tror verkligen inte att... Jag tror inte ens Lind, kultur- och idrottsministern, förstår själv... Vilket engagemang och vilken liga. Man tittar på publiksiffrorna och så tänker man, ja, men så här mycket gick ju förra året också, så här mycket går också. Men man måste liksom sätta det i perspektiv mot andra ligor och andra europeiska fotbollsklubbar, hur det drivet finns i Sverige, trots att fotbollen, den blir bättre och bättre, men den är begränsad om man ser till andra ligor. Om man ser varför folk gick mycket till Norge, gör det fortfarande. Men jag tror inte de förstår kraften som finns i supporterskapet i Sverige, trots den sportsliga framgången.
Jag håller ju helt med. Då kan man säga så här, alltså att om en idrottsminister inte förstår kraften i svenska fotbollssupportrar, så ska man nog fan inte vara idrottsminister längre.
Det var vad jag trodde. Det var vad jag trodde.
Men jag vet, men jag tror att du har rätt, tyvärr.
Men det är inte första gången hon får kritik. Det var ju när det var Guldbaggegalan, så hade hon inte sett
en enda film.
Nej,
jag orkar. Vi lämnar det här, så du tappar det in.
Vi går samma upp. Ska väl sägas kring hockeyn. Otroligt, alltså det finns otroligt engagemang kring svensk hockey också.
Ja. En av, men det är ju idrottsrörelsen,
världens största länder i hockey. Ja.
Men det man kan ge cred är ju ändå att de där 500 miljonerna satsas på idrotten nu. Då vill man ju få ut dem i klubbarna så fort som möjligt ändå. Så att, det har vi ju sagt, men det är viktigt att det kommer
ut. Exakt. Men Björn Eriksson pratade ju om att det kommer elitklubbarna, då pratade han med alla, att det är 500 miljoner i mars och april som då skulle saknas. Och så får man ju se, då, det kommer ju behöva skjutas till ännu mer pengar beroende på när saker går igång igen. Ja. En bandyfinal som vi pratade om, då man kör den ändå, men det är utan publik och det är inte den intäktskarusellen som svensk bandy behöver. De behöver ju betydligt mycket mer stöd. En idrott som redan nästan går på knäna, men vi är ganska framstående om man tittar.
Men sen hade ju bandyn att... Jo, men sen var bandyn var en match kvar typ liksom. Det var ju bara, vi måste städa av den så där.
Ja, absolut, men det är där klubbar får in mycket pengar. Det är där det kommer publik. Sen när det sitter 102 personer på någon seriefinal annars, då är det liksom, de behöver ha in de här slantarna när det kommer tusentals människor.
En rolig grej var ju, jag vet inte, det är ju ett tag sedan nu när de här derby la upp en bild på de här tre som brukade gå på matcherna, såg ni den?
Ja, det var kul.
Så sen, ni tre som brukar gå, ni kan väl sitta med någon mellan dem där, så kan ni komma och fortsätta kolla på våra matcher. Fan vad gillar den där, sån här galghumor gillar man. Apropå galghumor, eller ja, Östersund vägar ju upp. Ekonomichef Martin Johansson säger så här: vi går mot ljusare tider.
Men i Norrland, du vet, är det ju mörkt på vintern. Men nu kommer solen tidigare på morgonen. Det är ändå härligt.
Ja, det är ju, alla vet ju om läget i Östersund. Man gick ju på en förlust, var det minus 50 miljoner och sånt där, va?
Ja, exakt. Det som är problem och mest akut är ju likviditeten såklart, när man ska kunna betala ut löner till spelare, ledare och övriga anställda. Och att det egna kapitalet i bolaget måste vara återställt i början av juni. Och vid årsskiftet så var det minus 21,6 miljoner. Ja, jag vet inte hur de ska klara sig ur det här. Det finns ju lite olika räddningsplankor. Och det känns som att det ändå är dödsstöten det här, va? För Östersund, eller?
Ja, man har...
Jag ser ju inte, hur ska de klara det?
Ja, det finns ju då, som ni förtjänstfullt har plockat fram och hjälpt mig med, fyra räddningsplankor för Östersund, och vi tar dem hyfsat kort ändå. Men då är det ju att man kan ansöka om anstånd för källskatt, jag aldrig tar arbetsgivaravgifter och moms, vilket regeringen väntas lagstifta om i april. Då skulle man kunna få loss 4-6 miljoner från ett skattekonto. Man kan skjuta upp betalningar till leverantörer, vilket i min parentes känns som en... tillfällig. Och man kan få in mellan 5 till 15 miljoner genom investeringsupplägg i spelartruppen liknande det som Blåvitt och GIF Sundsvall har. Och då kan man få man kan också få ta del av Riksbankens krispaket. Ja, om det här är räddningsplankerna, vet du fan alltså, det är ett stormigt vatten de ska lägga det över.
Det kring Riksbankens krispaket, det var ju till bankerna att man skulle låna ut 500 miljarder, ja. Men där sa ju bankerna tidigare att nej, vi behöver inte era pengar, typ så förra veckan. Nej. Så att det handlar väl om korttidspermitteringar. Det kan väl jag tycka är ändå rimligt att när det inte nu spelas fotboll, att man sänker arbetsprocenten hos klubbarna, så att staten får gå in och ta en stor del av lönen. Så att det är väl ett upplägg. Men redan innan det här så var det ju kris i Östersund, och då snackar det som att man, ja, men man har ändå en spelartrupp, man ska kunna sälja spelare för att få in det här. Men vi har ju en transfermarknad nu där som står helt stilla. Så att jag har inte mycket över för Östersunds tankar om ljusare tider. Tyvärr, det är tråkigt för spelare, men nej.
Jag har inte sett, har de bett om pengar, alltså gått ut likt och frågat fansen om pengar? Jag har inte sett någon från Östersunds håll, har de gjort det?
Nej, i min summering lite längre ner så kommer du se att det inte har gjort.
Nej,
gjorts.
Exakt, för jag tänkte det, för det är ju någonting, förstå vilken vattendelare när Östersund ska gå ut och be om pengar i det här läget. Man har redan gjort det under hela december där man skulle få in en summa. Alltså det enda hoppet är väl en privat finansiär som går in och ger Östersund pengar för att rädda det här. Men den ställningen känns inte som att de har. De har ju bara en person som skulle kunna tänkas göra det, och det är väl Kinberg, men han får väl absolut inte ge några pengar. Så att det är otroligt svårt situation.
Vi tar oss från Östersund till Mjällby. Vi var inne på det, du har varit i kontakt med dem, Henke, och vi har ju varit för att utkristallisera en resa, va?
Ja, men vi är ju varmt välkomna ner till Mjällby som alla vet vid det här laget. Men nu fick ju höra här att Mattias Asper, han är ju i och tränar U17-laget. Där blev jag, där blev man ju sugen på att sätta sig ner med Asper, snacka långbrallor.
100%.
Kommer du ihåg att även när han lirade ner i Spanien så stod han i långbrallor, va?
Ja, ja, för fan, det är klart. Det är gräset svider även i Spanien om man ramlar.
Han har stått i större matcher än vad vi har, det kan man ju säga direkt.
Älskar ja. Mattias Asper, fan, är en stor gubbe.
Nej, men så att Mjällby är redo så fort coronaviruset släpp taget om Sverige. Och då är vi redo med att åka ut på vägarna. Tar vi ju Renault. Fan, dröm alltså.
Absolut. Men det här kanske vi får klippa bort. Men snackades det inte om Peter Antoine, min stora favorit?
Ja.
Klippa bort det behöver vi inte göra, men det jobbas på, om vi säger så. Nu ska vi inte lova för mycket.
Det jobbas på Antoine.
Det jobbas på Antoine. Han har väl amputerat ben och grejer, va?
Ja, du låter nästan glad när du säger det.
Ja, det får du inte
nej,
låta
nej,
glad.
Nej, för fan, det är ju hemskt.
Men han har ju amputerat ben och grejer. Vad är de övriga grejerna?
Nästan.
Ja, jag älskar ju Peter. Jag är ju uppväxt med Peter Antoine. Han var ju ständig tyckare i fotbollstv på slutet av 90-talet, tror jag det var.
Nu blir det ju mycket klipp för Filip, men...
Det är väl inget att klippa? Vad fan, vad var det
nej,
som
nej,
var
nej, jag menar att man ska lägga, att vi lägger in någonting här med Peter Antoine.
Okej, då ska jag vara tyst.
Eller så Birro kan få imitera Peter Antoine om han känner att han har det i sig.
Ja, det är roligt.
Nej!
Nej,
nu blir
den
det...
får du klippa bort däremot.
Nej, nu blir det en minut med Antoine här också.
Stadion, hur är det att som bortalag komma till denna anrika arena och spela mot ett sånt lag som Djurgården till exempel?
Vi var ju där, vi fick det stryk. Det var en otroligt fin stämning emot oss. Mm. Självklart. Men det är någonting speciellt. Det kan man inte komma ifrån. Vad jag personligen tycker att man ska ta bort de här jävla löparbanorna. För det är inte friidrott, det är fotboll det handlar om. Ja. Och att publiken kan komma lite närmare.
Ja, tyvärr kommer ju publiken in ändå ibland. Där.
De har ju vissa tecken för sig och vissa hälsningar till både mig och laget. Men det får man ta, det får man köpa. Jag tycker att de är värd. Ifall de nu klarar ut det. För att jag tror att Mjällby kommer skärpa till sig andra halv. Jag hoppas det.
Ja, det var någon som ville bjuda dig på pilsen där.
Ja, han tyckte väl det var för gott för honom. Eller han hade tagit för många. Så att han försökte hälla det över en annan som heter Antoine.
Ja, vad ska vi säga? Det står...
På spelarfronten då så har ju Adam Pettersson 19 signat nytt kontrakt med Mjällby fram till 2022. Värt att notera också. Vi tar oss från Mjällby till Bayern, Hammarby, och då börjar vi med Sten Tankovic som kör en eller två halvtrista intervjuer eller resonemang i veckan ungefär, känns det som. Ska han spela? Ska han inte spela? Ska han spela hela säsongen? Ska han gå i sommar? Allt är ju väldigt oklart, och allting är ju väldigt oklart av alla vet vilken anledning, och då blir det väl det för honom också. Hammarby kör väl lite den att vi har planerat för att han lämnar, säger Jansson. Och även i coronakrisen finns det risk att Hammarby inte har råd med Tankovic, att man av den anledningen behöver göra sig av med honom, snedstreck sälja då.
Ja, det vill inte bara Tankovic nu som känner oro med när man sitter på utgående kontrakt, utan det är väl många spelare som... Ja, det blir en tuff period framåt. Visserligen så är det här en landslagsman som säkerligen kommer hitta en klubb och så vidare. Men jag tror att det blir svårt för Bayern. Och jag tror man kanske har budgeterat med att man inte ska ha kvar honom. Man har en så pass bra trupp nu också att det kanske svider lite för mycket i plånboken. Eller vad tror du, Filip?
Ja, jag tror det. Jag tror verkligen att Paulinho kommer flytta sig vänster och i sådana fall satsa på ett alternativ efter sommaren, var ju tanken att få ut så mycket man kunde av Tankovic kontrakt och sportsligt. Och nu blir det ju ingen fotboll kanske för honom. Men jag tror också att han kommer att lämna i sommar. Och det är ju tråkigt, men det är ju en shoutout till alla fotbollsspelare som är klubblösa i den här tiden. Det kan inte vara lätt. Dels att man inte får spela någon fotboll och dels... att marknaden är ju ingenting just nu, och då lever man i en ovisshet. Det är ju som att bli varslad eller permitterad eller leva utan arbete. Så det är ju otroligt tungt.
Man kan också säga om Jesper Jansson att han har ju blivit unisont med all rätt hyllad för det han har gjort, och nu hamnar det i ett läge som inte han kan styra över, men där ytterligare av hans förmågor testas. Han säger ju klart också att han känner ju en viss oro. Han säger att det är klart jag känner oro, man jobbar strategiskt långsiktigt, man sitter med kostnader men vi har inga intäkter, vi vet inte hur det blir med sponsorer. Och sådär. Och där ligger det ju en hel del naturligtvis i det också. Men känns inte Hammarby som en av de klubbarna som kommer gå hyfsat skadefria ur det här, med tanke på alla rattar han har hunnit vrida på i rätt ordning sen tidigare? Eller hur känner ni för det?
Det beror ju lite på. Man har ju dragit på sig stora personalkostnader också. Man har ju vuxit otroligt mycket. Jag tror att Bayern, likt många andra klubbar här, hade mått bra av någon form av korttidspermittering under de här tiderna för att dra ner på kostnaderna. Jag tror att alla klubbar lider på något sätt. Så men det hände ju andra saker i Bayern i helgen.
Det gjorde ju det. Det var ju en dokumentär film på SVT, va?
Det vackra spelet.
Ja, som ju då, vi kan väl börja med att lyssna på ett klipp ifrån den här dokumentären som ju då gick i TV och ligger även på SVT Play om man går in och kollar på den. Vi tar och lyssnar på ett klipp och så tar vi och pratar om det vi har hört.
Looking dark on the camera bench.
Ja, det har du helt rätt. Närmare bestämt kolsvart. Ja.
Det som ju då, om vi börjar med, jag har ju sett delar, ni har sett hela, så därför frågar jag er, om vi börjar då rent allmänt, vad tyckte ni om dokumentären som sådan? Vad fick man veta, vad fick man lära och vad var nytt och vad var, ja men sådär.
Jag vill ändå gå på det här de säger här, för det blir konstigt att prata om dokumentären som helhet direkt efter vi har klippt in ett klipp där som det har varit otroligt mycket snack om i hela helgen. Där,
ta det först.
Jesper Jansson och Micke Hjelmer är nere på en resa i Afrika tillsammans med Patrik Mörk. De kollar på en match och de säger att det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk, och Micke Hjelmer svarar kolsvart, ungefär så. Och båda två är ju väldigt ångerfulla efteråt och säger väl en hel del om att, ja.
Kan vi ta bara kort när det gäller citatet, var det kommer ifrån från början?
Ja, men det kommer ju från en krönika, VM94, där det är de, jag tror att Fotbollskanalen som skriver att det är Arne Hägerfors som säger det, men jag är inte säker på att det är Arne Hägerfors, för att det är någon annan.
Jag tror att han sitter med Sven-Göran Eriksson som expertkommentator under VM94, så jag tror att det är någon av dem i så fall.
Ja, men vi behöver inte peka ut någon, men det kommer ju från en krönika, och det är väl också när man säger de orden där och då, så handlar det väl om att Kamerun hade mycket skador eller något sånt där liknande, och därför man säger att det är ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk, och inte att det ska vara någonting liksom rasistiskt eller liknande där och då när det sas. Det togs inte upp så i alla fall, vad jag har läst liksom i efterhand och sådär. Nu var ju bara 7 år när det väl hände, men det uppmärksammades inte på det sättet. När de säger de här orden i den här kontexten, så är det ju klart att det kan uppfattas som rasistiskt. Och det är väl det Hammarby efterhand har fått gå ut och liksom kommentera. Och de är ju båda väldigt ångerfulla och ångrar sina citat. Och Vad känner du, Filip? Du är ju ändå Hammarbyare. Det blir konstigt att jag ska sitta och säga en massa saker, tycker jag.
Men jag kollade på den igår morse utan att läsa vare sig Twitter eller någonting innan. Och jag hajade verkligen till när de sa det. Det kom ju ganska tidigt in i dokumentären. Och så tänkte jag att det där känns inte helt rätt, kände jag. Det kändes inte rätt i magen. Det där är... Det är både klumpigt och det är dåligt och det är inte kul, och det känns verkligen unket, ett sånt uttal. Sen som de själva och Hammarby sen går ut med och menar att det här är två personer som vi känner deras grundvärderingar och vi är trygghet i att de inte, som du menar, menade rasistiska utlåtat som det ändå blir på något sätt. Men det är otroligt unket uttalande. Det känns ju inte bra alls. Sen vill jag inte gå ut och halshugga dem och kasta dem ut ur föreningen, men på något sätt så känns det ju inte bra. Det gör det ju inte. Men sen tycker jag att när De Brito sitter på en lunch och äter och börjar nästintill håna Odilon för hans ålder och peka på att han kan absolut inte vara 18 och att det är väldigt få som går in. Språkförbistringen finns, ja. Blasevic pratar väl portugisiska, så han går in och förklarar att de gör tester och sådär. Men jag tycker att man ska ta ett hårdare avstånd och säga att så här, varför är den här samtalstonen har vi inte mot spelare i laget? Där sitter en ganska ensam 18-åring från Elfenbenskusten och ska själv försvara sig. Det tycker jag inte är rätt heller.
Nej, men det är ju sorgligt tycker jag när man ser hur det är kring det där bordet vid lunchen. Odilon, precis som du säger, han är ny i klubben, han sitter där och man ser ju hur ledsen han är. Man ser ju hur liksom han försöker försvara sig, och sen så språkbristningarna emellan, och så sitter De Brito där och liksom slänger fördom och massor med skit på honom, och man blir bara ledsen. Och sen så hör man några sitter och garvar åt det, och det är ingen som står upp för Odilon direkt heller. Jag tycker det är, och ser man att Kursi sitter bara och tittar rätt ner i mobilen, och han kanske inte fattar vad de säger överhuvudtaget, men och man vet ju inte hur liksom hela sammanhanget är. Men att ingen bara går in och säger så här, bara, skärp dig, vad fan är det här liksom? Det speglar bara samhället på något vis. Vi har ju de här problemen i samhället, och varför skulle de inte finnas i ett fotbollslag? Men hur som helst behöver Hammarby jobba, tycker jag, med det här ännu mer, och alla klubbar givetvis. Men när det blir så tydligt kring Odilon vid just de här två situationerna, så finns det en hel del att göra. Vi har ju träffat både Micke Hjelmberg och Jesper Jansson flera gånger, och jag kan väl förstå att de säger att de skäms i efterhand, för jag har inte fått någon annan uppfattning från dem om att de är väldigt reko killar och väldigt varma personer som på många sätt tar hand om Odilon väldigt, väldigt bra. Och en sak som jag reagerade på från filmen också var ju att efter den här första Kalmar-matchen i Allsvenskan som Odilon spelade, han halkar och Nils Fröling hoppar upp i 1-0, så ligger han ju i sängen på kvällen, ligger och smsar till Micke Hjelmberg och liksom
ett förlåt sms
där jag kommer jobba hårt, jag kommer jobba stenhårt. Alltså där, det visar ju någonstans på att de har en nära och fin relation också. Men det man ska komma ihåg är ju att Odilon någonstans här, han är ju såklart under Hjelmberg, så att Hjelmberg har ett jävla ansvar i att han står över honom på något sätt också. Så att och sen så själva liksom dokumentären i sig, den är ju 5 plus. Alltså den är ju otroligt välgjord, otroligt bra och värd att se liksom, verkligen så. Men det var flera precis som du säger, unkna citat som kom ur här.
Alltså man kan heller inte plocka bort de här två scenerna för att liksom finkamma sin dokumentär och att den ska lyftas upp till någonting bättre än den är. Det är det här som ger en kontraster, men det är otroligt unket som vi var inne på. Men dokumentären i sig, tittar man på vad det betyder för Odilon att ta sig från en förort utanför Abidjan i Elfenbenskusten till att spela i Hammarby och vidare till Klubb Brygge och möter Real Madrid och PSG, så är ju den storyn och den delen av dokumentären är ju fantastisk. Att få träffa hans familj och agent och hur allting går till och bakomliggande grejer, och att han går och köper Frosties på Hemköp i Gullmars och limpmackor och sen börjar prestera på en fotbollsplan, det är ju helt otroligt. Det är jättefint. Sen känner jag ju när jag har kollat klart är att något jag fokuserar på är den där lunchen med De Brito. Det är ju den som jag kommer på något sätt ta med mig, tyvärr.
Vad känner du, Biro?
Jag har inte sett hela alltså, men det finns ju, det är alltid, det är ju, finns ju ett stort problem i när man är en stor organisation som utåt vill berätta vilken typ av förening man är. Man slår sig för bröstet, man gör många sociala insatser, man tar avstamp i en massa värderingar och man berättar att man är på ett visst sätt och man vill att folk ska köpa den idén. Folk köper den idén, folk lägger ner sina pengar och sin passion i de här värderingarna som också är en fotbollsklubb. Om man då plockar liksom ledande figurer i den här klubben som då uttalar sig på sätt som går på, du vet, 110% tvärs mot det som man säger att man utåt är, så blir det en hyckleridebatt som jag tycker att Hammarby bör ta på ett jävla stort allvar nu. Därför att om man ställer ut fasader och så står det bara ösregnar bakom dem, då är det bara fasader och då är det inte så fint och så bra och så mån om killar i förort och utanförskap och sådär som man säger att man är. För säger man de här grejerna, då har man inte rätt igenom de värderingarna man utåt säger att man har. Det är problem.
Sen så rörde ju dokumentären upp andra känslor och frågor kring signingen av Odilon, där Patrik Mörk först var lite otydlig hur det verkligen har gått till. Och där han har fått förtydliga sig att Hammarby signade ju honom på ett pre-contract, en letter of intent som man brukar säga, att om alla vill så kommer vi skriva på med dig när du fyller 18 den dagen. Och det är ju enligt reglerna helt okej. Men det är ju någon form av gråzon också, att man liksom paxar någonstans spelare. Men det handlar ju om ett, att fotbollsvärlden ser ut så. Det är ett jobb man gör. Man är nere och träffar familjen. Man pratar med spelaren och liksom bygger upp en kontakt där. Och det som visas här i den här, det är ju i princip en, bara en liten del av hela vägen man har jobbat med Odilon, från liksom Gotia Cup och att han har varit i Stockholm och hos Hammarby flera gånger innan han kommer, innan det SVT-teamet börjar följa honom. Så att det ska man också komma ihåg i det här. Men vad tycker ni om den här gråzons, om man ska kalla det för det, att man skriver ett letter of intent, ett så kallat pre-contract och ett nytt riktigt kontrakt?
Nej, jag bara kort där innan Filip tar den mer intelligenta utläggningen. Jag ser inga problem med det. Jag tror att det finns betydligt värre sammanhang att komma i som den typen av spelare han är och var än till Stockholm, Hammarby och Sverige under de premisserna som gäller. Och de här gråzonerna är ändå gråzoner och de har rört sig lagligt i rätt. Så tror jag, jag har inga problem med att Hammarby gör på det sättet för att få hit honom. Och det ser vi också vilken utveckling han har haft och vart han är nu. Och att han själv nog tyckte att det var ett väldigt bra val att göra. Och det är också, han måste ju också ha tolkningsföreträde för sitt eget liv på något sätt.
Ja, verkligen. Sen, det finns ju många sådana, att liksom på något sätt köpa akademispelare, flytta akademispelare. Det är inget som Sverige skulle vara unikt på något sätt. Utan åker du ner till Barcelonas akademi så plockar de en 13-åring. Den kontrakterar man inte, men man kanske ger familjen både jobbmöjligheter och bostad i Barcelona. Och så vill man att deras son ska spela i Barcelonas ungdomslag och så tar man sig hela vägen till toppen den vägen. Det finns så många gråzoner runt omkring att gå i, och det finns nog än värre gråzoner i andra delar av det här. Vi pratar väl ofta om den mörka agentmarknaden och hur påtryckande den kan vara och att det finns mycket gråzoner, men att kontraktera en akademispelare, ja, det må vara en av dem, men det finns på många platser.
Det Jesper Jansson förtydligade är ju att vi skriver kontrakt med akademierna som är ett intentionsavtal, alltså en avsiktsförklaring, i det här fallet direkt med ASEC och senare alltså ASEC, hans klubb då, Odilons. Senare i dokumentären så ser man ju också att Odilon pratar med en kompis som är någonstans i Portugal, va? Och då pratar de om att den här Mr. Benoit heter han, va? Han som är ledare för ASEC-akademin, att han tar alla pengar. Så att det känns som att i den här liksom kedjan där mycket pengar snurrar runt, så är det unga killar som någonstans blir utnyttjade. Det går ju inte lika bra för alla som det gör för Odilon. Så är det ju faktiskt. Det måste man ju lyfta upp, att Odilon är ju liksom en guldklimp som man lyckades förvärva, som man lyckades förädla och som man lyckades sälja vidare. Det är ju långt ifrån alla. Man ska inte glömma bort de andra fotbollsspelarna som faktiskt utnyttjas i det här systemet också.
Ja, absolut.
Vi tar oss till Helsingborg, där det är samma sak när det gäller Alex Timosi Andersson som det är med Jack Lane och några till, nämligen att de är ju utlånade till sommaren från Bayern München, så vi får väl se om han får en chans att komma spela mer. Sen har vi ju vår vän godisätaren där, va? Det är ju Andreas Granqvist som har stöttat initiativet att köpa fiktiva biljetter. Det är många lag som har det, vi kommer strax till den listan, där man kan köpa sponsra pengar genom att köpa fiktiva biljetter till deras internmatch. Och då har han köpt 50 stycken. Lite snål kan jag tycka, eller?
Ja, jag tänkte säga bara 50. Det är ju bara 2-5. Alltså det är ju...
Ja, det är snålt.
Det är inte jättemycket pengar. Jag tycker inte det här
fan,
ska
du,
hyllas.
Några liksom, av de jävla aggregark-olje med pengarna han fick i Sovjet där.
Ja, men när han tackade nej till att förlänga med Krasnodar, så var det väl, Filip, du har ju ett bättre minne än vad jag brukar ha, men var inte det typ så här 60 miljoner eller något sånt här han tackade nej till då?
Ja, jag tror det var 30 mil per år.
Ja. Ja. Och så sponsrar han 2,5 till, vad fan är det? Det är ja. Liksom han snyter sig ja. De sedlarna på morgonen, det är väl ingenting ja. Att...
Jag brukar få höra att jag har något typ av klassförakt. Men det är kul att ni går hårt åt Granqvist för den summan. Men om vi pratar om att vissa nu börjar lätta på att de ska gå ner i lön, så är det ju inte 2,5 man går ner, det måste vara mer. Men alla gör väl någonting, och att han ska väl, det är väl bra att han gör något överhuvudtaget. Men ja, han har också råd att köpa fler biljetter givetvis.
Det ska ja, säga,
han är sportchef i laget.
Ja,
också.
Men det som ska sägas också är ju att han har säkert, vi vet ju inte om han har gjort andra grejer. När han väl kom tillbaka till Helsingborg så spelade han ju gratis och så vidare, så
exakt.
Det finns ju, exakt. Man måste balansera upp det här. Ja, vi skojar absolut på ett
men
sätt
det är sant,
men han gör ju andra saker också.
Han gör ju, alltså vad fan, under en period gjorde han ju allt i klubben. Han var både sportchef och spelare och lagkapten och ledare och fan, han var ju allt. Så att
Men ja, alltså. det man inte får glömma i såna här situationer, och det som fans ofta liksom kanske glömmer, är att vi sitter här och såklart ska kunna kritisera vissa aktioner från klubbar, men samtidigt måste man också kunna hylla det här. Det här med att hålla två saker samtidigt i huvudet, det behöver vi alla jobba på, eller hur?
Ja, det är riktigt.
100%.
Jag såg att det är bara 20% kvar nu på batteriet.
Spännande det här.
Ja, det blir roligt. Men vi jobbar oss vidare till Örebro. Det handlade ju då om Jack Lane, varit inne på. Och även då tycker jag är intressant en intervju med Simon Åström där för Nerikes Allahanda, om då klubbar på den nedre halvan som kanske vi kan låta Örebro representera. Det finns ju många lag på den halvan också som säger att det ekonomiska läget är såklart väldigt ansträngt, många osäkra parametrar, likviditet, har vi inte panik eller kris närmaste månaden, om man är rätt citerad, vilket känns som att det borde vara kris. Vad fan, en månad, det här kommer ju vara längre än en månad.
Ja, det var ju det jag sa, det bara börja parametera. Örebro har inte bara dåligt på fotbollsplanen när man förlorar med 4-1 mot Kalmar, utan även ekonomiskt är det svårt. Och
de har likvida medel på 2,4. Ska jag bara slänga in det snabbt, ja. 2,4 miljoner.
Och vi kommer ju komma ner till det. Men jag har inte sett Örebro göra någon sån här på sociala medier. Jag ska se här lite snabbt om de är med. Jo, men de har fått 20% fler som har blivit medlemmar jämfört med hela 2019. Så den medlemskampanjen har ju gått ut, men det har inte varit någon så här swishnummer eller någonting liknande. Man bör kunna göra mer kanske i Örebro i såna här lägen. Några som inte gör någonting, och det är kanske för att de har cash, det är Häcken.
Ja, men de behöver ju inte göra någonting. Fan vad de sitter på stålar och Bravida. Och dessutom sitter de på ett bra lag som går jävligt bra på försäsongen. De spelade också träningsmatch på just Bravida inför ingen publik, och Erik Friberg mål, och det var han ju inte ensam om, utan de gjorde ju 6-1 mot Jönköping Södra. Och dessutom 6 olika målskyttar. Så att det kunde ju... Alm sprack ut i ett gråtfärdigt leende.
Gustav Nilsson tillbaka i vad heter det, målfollan.
Ja, den långe.
Så blir det när man möter superettan motstånd.
Ja, men vad fan.
Det kommer vissa i allsvenskan.
Såg ni förresten en detektivarbetet kring Kwame Kisito, vad som hade hänt där, varför han inte spelar?
Han var ju skadad.
Nej, han har inte fått arbetstillstånd.
I det Häcken igen?
Nej, i Falkenberg. Vi har ju varit en följetong här, men nu har vi rätt ut det tillsammans med lyssnare. Men det som glädjer mig när jag läser Häckens startelva, det är ju att längst fram på topp så står det Vålemarken då. En av de här många Vålemarkerna kanske vi får se, och då blir man ju lite nostalgiskt lagd ändå.
Ja, Ljungskile va?
Ja, nu är det inte alla. Ja, nu är det inte alla allsvenska klubbar som träningsspelar lika mycket som Häcken och Kalmar och de andra, utan det snackas ju om sexlagsturnering. Vad tycker ni om det? Där AIK, Djurgården, Norrköping, Hammarby, Sirius, Örebro ska spela.
Det luktar rugby. Ja. Six Nations upplägget.
Allting Sirius är med är ju roligt. Men jag vet inte hur bra det är för allsvenskan som serie. Betraktar de sex lag i någon sorts geografisk närhet plötsligt drar in för att köra ett race. Jag vet inte riktigt.
Det är ju träningsmatch-race. Ja. Varför inte?
Ja, de är närmast geografiskt varandra. Det är lätt att ta sig. Och de får möta liksom bra motstånd. Jag tycker det här är en kreativ och bra idé. Sen så gillar man ju inte det här när Stockholmslagen möts. Och det är när det inte är tävling utan det är träningsmatcher. Utan man vill ju gärna ha det där. Det ska bara vara derbyn och det ska betyda någonting riktigt mycket. Det är väl det enda man kan känna när de tre Stockholmslagen är inblandade. Men
hur ska de göra med planerna? Då kan de ju inte gå ut och säga vart de ska spela, annars kommer det ju vara
tryck.
Nej, men de ställer väl bara in alltså publiken såklart.
Ställer två med stängda dörrar.
Ja, så kommer det vara. Och så kommer det liksom sändas på Dplay eller något sånt där antagligen. Men
det är klart att Göteborgslagen och Skånelagen kan väl göra något liknande. Ja, det går ju alltid att styra träningsmatcher.
Östersund får åka till Norge.
Får väl åka till Sundsvall.
Ja.
God stämning.
Vi talar om god stämning.
Ska vi ta den här, nu har jag 7%. Så att om jag dör, kan jag säga till lyssnarna, om jag försvinner så är det ingenting att vara orolig över.
Nej, de är vana sen i fredags.
Men vi hinner kanske ta den här statistiken du har plockat fram när det gäller då klubbar som samlar in pengar i detta nu med tanke på anledningen, eller med tanke på allting som är. Och det är en otroligt spännande hela lista du har fått in där. Rätt mycket pengar de har fått in lagen ändå.
Jag ska säga att den här listan gjorde jag igår söndag 18.00. Det har ju kommit in mycket mer pengar efter det. AIK vill ju ha 5 miljoner. De hade då 853 000 inne. Djurgården hade samlat in över, nu såg jag nu, 800 000 här på morgonen. Och de hade ju bara hållit på ett dygn igår kväll. Där ska sägas att det delas med hockeyn, så de har ju verkligen kraftsamlat. Hammarby 377 000, Sirius 99, Helsingborg 180 000 plus, Kalmar 110. Och sen är det Göteborg då som har slagit medlemskapsrekord, och Örebro som ökat med över 20% jämfört med hela 2019. Klubbar som Östersund, Mjällby, Varberg, Falkenberg, Malmö, Norrköping, Häcken har jag inte sett några kampanjer. De som sticker ut, det är Elfsborg. De vänder på det. Kör Elfsborgshjälpen. Där de vill hjälpa samhället och företagen och riskgrupper. Det tycker jag är fint också. Så att det inte
fan,
bara
man älskar det. Alltså.
Åt ena hållet. Men i det här så vill jag ändå snacka om att det finns oenighet kring hur permittering av spelare ska se ut. Och det, för de som inte förstår vad permittering är, kan jag säga att man går ner i arbetstid från 100 till kanske då 40% till exempel, och då tar staten en del av kostnaden, men man får ut strax över 90% av den ordinarie lönen egentligen. Och det är väl man är inte riktigt eniga liksom facket där med spelarunionen. Men efter det här så var det väl Ekvall, vår gode vän, som skrev att spelarna borde ta sitt ansvar och gå ner i lön. Och då hade ju Rodic hört av sig till Jesper Jansson och sagt att han är beredd att gå ner i lön också. Så att det finns mer att göra än att bara liksom fansen ska ta sitt ansvar och stötta föreningarna, utan även spelare som tjänar bra tycker jag kan. Jag håller med Ekvall faktiskt, och jag tycker det är fint av Rodic.
Alla klubbar går ut och säger nu gör vi det här tillsammans. Ja. Då måste ju alla inblandade i den som man menar med tillsammans göra en del. Tycker det är fint att Kalmar har fått in 110 000 om vi pratar deras sportsliga förra säsongen och att ekonomiskt så går de ganska knapert. Det tycker jag är fint.
Det jag reagerade på det var att Hammarby körde någon form av så här biljettsystem istället för att köra Swish. Det känns som att Swish är det liksom absolut lättaste nu i de här tiderna, så att det inte blir så här köer och knas och sånt där. Har du sett något om man ska köra någon Swish-kampanj från Bayerns sida?
Inte i nuläget. Kanske dyker upp.
Ta det här i mål nu, Biro.
Ja, men vi är väl klara mer eller mindre, va?
Ja, det blir ett sånt här redaktionsmöte här i slutet igen.
Ja, men jag tänker lite grann på spelschemat där om tätt matchande när det hela går ihop. Jag pratade ju med Sirius klubbdirektör, va, som var med på det här mötet då förra onsdagen när de bestämde att vi skulle skjuta upp allting och sådär. Och jag frågade hur det mötet var och så, och han sa att det var väldigt odramatiskt och att allting, alla är med på det här, och sen så blev det också då det beslutet att det skjuts upp. Det som möjligen kommer att bli den så kallade heta potatisen som vi sa 2002 någon gång, det är ju just det här med hur man ska få in schemat sen. Alltså för en del vill inte spela sommar där, en del har Europamatcher och en del av massa annat. Så där ligger utmaningen, och det är också en artikel på slutet här där som är, stryker under det, att det där kommer det väl bli. Där har ju de olika lagen olika åsikter om hur de ska spela matcherna när det väl drar igång typ. Eller hur schemat ska läggas helt enkelt. Men det får vi återkomma till. Vi får fortsätta ta en dag i taget på alla sätt och vis. Jävligt kul, Filip och Henke, att sitta och köta med er trots att vi inte ses. Vi ses ju lite på telefonen där. Jag ser ut som en åldrad 2-3 kilo 5 överviktig Victor Elm, va?
Nej. Nu var du taskig mot Victor Elm. Ja,
Victor Hugo.
Ja, han är snyggare faktiskt, jävla snygg han är. Men vi skiter i det, vi är tillbaka på onsdag med ett nytt avsnitt. Vi är tillbaka på fredag sen också med nya avsnitt. Och framförallt stort tack till er som lyssnar och som är med och hjälper oss att dämpa abstinensen på svensk fotboll. Stort tack för att ni är med oss. Ta hand om er, tvätta händerna för fan, och var sunda och vettiga och förnuftiga i själ och hjärta och i huvudet.
Ut och gå långa promenader.
Exakt, frisk luft är bra, som hon vet, hon Axel Wold säger där.
Agnes Wold.
Axel Wold.
Ja, ja,
så länge du håller en och en halv meters avstånd.
Ja, exakt. Stort tack för det, var rädda om er. Har huvudet kallt och hjärtat varmt, så blir det nog bra i förlängningen, kan ni se. Tack för att ni är med oss, och hörs och ses vi på onsdag igen.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.